En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
In the supermarket you have eggs, class 1, class 2, class 3. And some are more expensive than others and some give you better omelets.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is a terrible treasure.
Ja, hörrni, det är torsdag eftermiddag. Jag och, ja, Patrik Syket, jag, Makoto Asahara heter du. Jag har blivit tillsagd att vi ska presentera oss varje gång när vi gör poddar.
Men istället för att börja med att berätta vad podden heter, menar du?
Ja, men det är mest för mig själv, så jag ska komma ihåg.
Filipodden, nu är det där vi ska göra.
Ja, det är för att jag själv ska komma ihåg vad fan det är jag gör för stunden.
Jag gör ju det där också ibland. Så är det.
Vad ska man säga? Vi ska prata Champions League idag i första hand. För det är det som har hänt i veckan. Det är fortfarande väldigt stilla på ryktesmarknaden. Det brukar vara mer nu när vi kommer in i november, men det är sjukt lite. Det har väl med att göra att vi fortfarande befinner oss i någon slags hängmatta efter den galna sommaren vi hade när Premier League gjorde slut på alla sina pengar.
Vi fick ju dubbla fönster i somras också med klubblags-VM.
Ja, precis.
Innan VM:et där som när de öppnade upp i 10 dagar och folk köpte hejvilt också.
Klubblags-VM, ja. Vi får väl se ifall vi börjar se svitar utav klubblags-VM bland klubbarna som gick långt i det. Manchester City såg ju pigga ut i veckan.
Chelsea mot jämt världens bästa fotbollsklubb.
Ja, det är de. Det var de väl kanske inte riktigt igår.
2-2 mot Karabach. Mm. Karabach då lika bra som världens bästa fotbollsklubb. Ja. Sån sak.
Nej, men vi börjar väl på i tisdags stormatchen Liverpool Real Madrid.
Får jag lyfta en sak innan när du ändå var inne på FIFA?
Har du noterat? Du som var inne på FIFA, men okej.
Ja, du höll kvar vid klubblags VM. Men du har noterat vad FIFA har instiftat, va?
Ett fredspris. Jag vet inte. Alltså, man vet inte vad fan man ska
presentera i samband med lottningen till VM i USA.
Men de inser ju att de antagligen måste liksom smörja Trumps liksom ego med någonting inför det här fotbolls-VM:et.
Varför behöver de göra det? Det gör de ju hela tiden.
Det gör de ju hela tiden då, men det gör ju Infantino med alla de här världsledarna konstant.
Infantino var ju till och med på platsen med fredssamtalen eller vad det nu var nyligen också. Det var ju också helt bizarrt.
Ja, det hela är konst. Alltså, vi väntar ju tills nästa blockbuster kommer. Vad fan heter det? Jag kommer inte ihåg. Alltså, Sepp Blatters gamla projekt. Alltså, filmen de gjorde om hur Sepp Blatter räddade fotbollen. Jag ser fram emot att Infantino drar igång ett liknande projekt. Jag kommer inte ihåg vad fan den heter nu.
Den här riktigt sjuka filmen.
Ja, den hade väl lägst betyg på IMDb av alla filmer under en period.
Och då görs det mycket konstiga filmer runt om i världen, ska sägas.
Ja, men det var ju också så här en hög budgetrulle. Det var ju riktiga skådespelare med oss där. Skitsamma. Vi tar oss till tisdag. Ett par stormöten får vi säga. Vi hade ju också Bayern PSG. Men vi börjar på Anfield. Det var en av de mest ensidiga 1-0-segrarna man sett på rätt länge faktiskt. Jag vet inte riktigt vad Real Madrid höll på med. Men tydligt tyckte jag kändes det som att det var en intensitet som den här uppställningen inte riktigt kunde hantera. Det var också tydligt tycker jag hur Liverpool hela tiden var en man mer på mittfältet. Jag vet inte om det var så att alltså, Güler gick ju in och liksom skulle stötta upp i centralt eller bidra med offensiv. Han och Bellingham skulle ju båda två på något sätt ligga i den där fickan, men bollen kom ju liksom aldrig dit. Kan man vinga ut på en kant? Jag vet inte, var någonting med strukturen som bara inte funkade.
Jag skulle säga att Madrid, det är en helt rättvis 1-0-seger och ganska dominant insats av Liverpool överlag tycker jag. Sen Madrid har väl en alltså ganska bra sekvens av matchen under inledningen när man känns som Vinicius Junior får ganska mycket yta att jobba på några gånger mot en Conor Bradley som i för övrigt satt inte en fot fel i den här matchen. Han var ju strålande verkligen på den.
Han har gjort sina två bästa matcher i karriären och varit mot Real Madrid.
Ja, och det är väl sån ytterback man vill ha. Det är sånt som tar rubriker. Och sen på något sätt så är det ju tydligt att Liverpool är fortfarande ett väldigt bra fotbollslag och har fortfarande väldigt bra fotbollsspelare. Men problemet för dem har varit att det inte har varit helt lätt att integrera allt nytt som kommit in och förändra på det sättet som de vill ha plan att göra på sikt. Här och nu är Liverpool det bästa fotbollslaget när de får använda samma grunder de hade förra säsongen. Det vill säga Gravenberg och McAllister på mitten som är samspelta, funkar. McAllister är sin bästa match den säsongen i, överallt i den här matchen. Man funkar när man har Bradley Robertson på ytterbackspositionerna snarare än deras nya offensiva frifräsa. De har varit in i en skadad Frimpong och en Kerkic som fortfarande hittat rätt. Stackars Kerkic när byttes in var 5 sekunder som blev manglad och Tchouameni där liksom och låg kved. Nej, de funkar bättre. Nu såg ju Virts väldigt bra ut i den här matchen också.
Han har skapade flest målchanser av alla på planen.
Mm. Men då är ju Virts ett liksom... Då har han adderats till ett system som funkar. Mm. Problemet har blivit när han ska vara bärande i ett nytt system som bevisligen inte funkat. Och det ligger ju ganska mycket i att de har fått resultat nu när faktiskt vissa etablerade spelare tillbaka. Gravenberg är tillbaka. McAllister ser ut som vanligt igen. Van Dijk var ju också strålande i den här matchen mot Kylian Mbappé. Han stängde ner honom fullkomligt. Jag ser det också det här som en match där det snarare var Liverpool som var starkare än Real Madrid som underpresterade grovt på något vis. Jag ser det här glaset som ganska halvfullt. Det här var en betydligt mycket tryggare liksom, eller match av Real Madrid, till exempel 5-målsförlusten där de släppte in 5 mot Atleti i derbyt. Mm. Det fanns en stabilitet. Sen absolut är det oroväckande kanske att de offensivt skapar så lite som de gör. Men åkade det lite oroväckande att Arda Güler fortfarande inte riktigt verkar ha kapaciteten att bli the main man i matcher mot riktigt bra motstånd. Det har vi ju sett tydligt också även om man har varit väldigt bra. Väldigt
det är ett ganska ungt lag ju, som Real Madrid ställer upp här. För att jag menar, även Dean Housen hade ju problem här och... vad heter han, vänsterbacken mot
Carreras,
så, ja. Carreras hade ju också kämpat mot Salah. Så att den sidan utav försvaret, Housen drar ju på sig ett gult kort ganska tidigt vilket påverkar honom.
Det var ganska korrekt tyckte jag.
Ja, jo, det var det ju. Nej, men så att Liverpool fick ju verkligen matchen precis dit de ville. Och jag gillade det här experimentet. Jag gillade att se Virts utgå från den här kanterna. Därför det han gör är att han stannar ju inte kvar där, utan han driver ju in rätt i den ytan där han ska vara. Och det som är intressant också är att näst bästa match efter den här då var ju den mot Frankfurt. Då började han ju till höger i anfallet. Så att det är ju inte när han har spelat i den där Dominic Szoboszlai-rollen som han har lyckats.
Szoboszlai har varit bra nog för att faktiskt spela varje match.
Ja, men alltså Dominic Szoboszlai har varit Liverpools bästa spelare den här säsongen med ganska bred marginal skulle jag säga. Han är opetbar.
I det här läget
är i det här läget är helt opetbar. Och det är Gravenberg också. Och McAllister
borde vara det.
Borde definitivt. Ja, men det är de tre starkaste mittfältarna utan tvekan. Men det som när Florian Wirtz då driver in från vänsterkanten så blir det nästan en 4-2-2-2. Alltså du har en fyra, en backfyra, sen så har du McAllister, Gravenberg, Wirtz, Szoboszlai, Ekitike, Salah. Det är ungefär så det blir i anfallet, och det tror jag passar dem väldigt mycket bättre.
Ja.
Än att plocka ut en av mittfältarna och stoppa in Virt där. Och jag tror att det kommer att fortsätta. Sen har ju Cody Gakpo inte varit jättebra den här säsongen.
Som har haft mest förtroende och skapat mest under den här jobbiga perioden som Liverpool hade.
Han har ju förmåga att stoppa bollen i målen då, även när han ser väldigt svag
framförallt ut. Framförallt av den förmåga att träffa ramverket tycker jag.
Ja, det också. Nej, men det var väl precis vad vi var väl inne på det efter den här Aston Villa matchen, och nu fick ju Arne Slott mer vatten på sin kvarn att han gjorde rätt i att ta den där förra veckan till att dubbla träningsdosen, verkligen spela ihop det här laget, hitta samspelet igen, hitta rytmen i pressspelet, för det funkade ju både mot Aston Villa och nu här mot Real Madrid.
Det funkade också när han fick enas i någon form av liksom mot sveket i situationstecken från Trent Alexander-Arnold där också.
Ja.
Kändes ändå, Van Dijk var ju tydlig med att han inte hade pratat med honom innan matchen. Lite kritik mot Xabi Alonso i spanska medier har noterat också, att man utsätter Trent för det här inhoppet.
Ja, alltså...
Jag tycker att det är lite befängt, men att...
Jag tycker det är lite överdrivet. Jag tycker det finns frågetecken runt Xabi Alonso efter den här inledningen på säsongen. Inte spelmässigt, för jag tycker att taktiskt är han en duktig, han har ju fått med sig resultat. Men det finns ytterligare en sak du måste göra när du tränar Real Madrid. Det är att hålla alla dina megastjärnor på bra humör.
Det har han inte lyckats med.
Och det har han ju inte lyckats med. Därför att...
Men det är mycket lättare att lyckas med när du gör bra resultat.
Ja, men så länge du gör bra resultat så... Ja. Kommer ju dina spelare få finna sig i att de kanske inte kan få som de vill, kanske inte kan spela exakt i den rollen man vill eller spela i varenda minut. Men jag tyckte det var ju tydligt i den här matchen att samspelet kanske mellan Bellingham, Vinicius Junior, Kylian Mbappé är, alltså det kanske varit en att man läser in för mycket i det, men det kändes ju lite stolpigt, inte helt intuitivt, kanske inte som tre personer som...
Är det sant? Menar du att du noterat att det har funnits vissa friktioner i de här stjärntriorna?
Jo, men det vet man ju, alltså så här, det är som men att det syns på planen också att det är liksom, jag vet inte.
Jag tror att man läser,
kanske, man
in,
läser in för mycket i det. Men
jag tycker faktiskt Vini var en av Madrids ändå mer företagsamma spelare under liksom den här matchen i alla fall. Mbappé blir ganska bortkopplockad. Bellingham kommer inte alls ens rätt utan är mest frustrerad. Men samtidigt så är samspelet växer ju för varje match som går. Problemet ligger någon sorts hierarkiskt vart Vini ser sig själv. Jag har ju haft tron att Vinicius Junior ändå har sett sig själv och accepterat rollen och bara var
nummer två.
Ja. Och det är därför det har funnits rykten om att han ska lämna klubben. Sen så är det också så att han, det mesta av kritiken mot Xabi Alonso har ju legat i hans ganska kalla approach mot spelargruppen. För de är vana vid nallebjörnen Carlo Ancelotti. Den mest älskade tränaren de har haft på så vis, som är liksom superpolare med varenda spelare och älskad, fast också respekterad. Xabi Alonso måste ju vinna sin respekt utifrån sitt CV och sättet de spelar fotboll och resultaten de gör. För han har valt en approach som är lite tuffare. Och det behöver Real Madrid. Sen måste det svåra i Real Madrid, då måste du hitta, som du säger, balansen. Du kan inte ha en Rafa Benitez som kommer in med sina idéer och ska försöka implementera dem, för han kommer inte få dugg respekt av den spelartruppen. Däremot Xabi Alonso har en Real Madrid-koppling och Real Madrid-historia. Framförallt har laget gjort resultat. Då kommer du få ganska mycket mer respekt bara på det. Men samtidigt så är det ju trovärdiga uppgifter som är gällande att de ska ha varit irriterade, vissa stjärnor i Real Madrid, och känt att vad är det här för wannabe Pep Guardiola som har dykt upp här och ska sitta och styra och ställa allt möjligt och säga åt oss att pressa. Och det här kommer alltid, det sitter i väggarna i Madrid, att det alltid kommer att krävas att du gör någonting bra om du ska komma in med den approachen.
Ja, men alltså, man kan kalla det arrogans förstås, och det ska ju finnas en arrogans i Real Madrid. Det finns en arrogans i kulturen som man också värnar om. Om vi tappar den, så tappar man också en del av, då menar jag inte arrogans som en negativ egenskap, utan som en, det finns en svansföring som
självbild.
En självbild om svansföring som man ändå är mån om, som jag tror att det är liksom det supporterna förväntar sig, det är det klubbledningen förväntar sig, det är staden förväntar sig.
Det är ju det som är kanske det som man har irriterats mest på när de har haft sitt liksom korståg mot domarna som de har kört i spanska medier, att de har ju sjunkit till en nivå som för mig inte är Real Madrid. Real Madrid ska vara en gentlemannaklubb som gör allting rätt på sidan av planen. Arrogant, ja, det ska de vara. Men de ska göra det med klass och stil. Och det tycker jag inte att de alltid har gjort utifrån hur de har kommunicerat som förening under den senaste tiden. Men spelarmässigt, det ska inte vara lätt att komma in i Pep Guardiola-attityd på tränarbänken och försöka få den här truppen att funka. Det ska det inte göra i Real Madrid.
Nej.
Sen tycker jag att han har gjort ett bra resultat, att det ändå faktiskt har sett, det är en ganska positiv.
Leder ju ligan med vadå 5 poäng.
Ja, de har gått som tåget där. Framförallt har de lyckats få igång Kylian Mbappé och se ut som en av världens absolut bästa fotbollsspelare igen. Även om han inte var i den här matchen. Och jag tror att den här förlusten mot Liverpool, det är ett hack på vägen. Jag tror inte det finns så många växlar att dra av det, utom att det snarare är då Liverpool som fick lite av en vändning på deras säsong som de behövde. Och det som behövdes var kanske att Trent Alexander-Arnold kom tillbaka och skulle bli utbuad och alla fick samlas kring det. McAllister visar A1 när målet är klart.
Jag skulle precis säga rätt. Man ska ju inte tro att det här inte påverkar spelarna. För att McAllister är ju sånt jävla argentinare också. Så att man vet ju att han lyfts av det mentala spelet, utmaningen, rivaliteten, grintan liksom. Man vet att men han gjorde det mot Aston Villa, där valde han ju ut vad heter han, Onana på mittfältet. Han gjorde ju Onana till sin rival i den matchen. Och du vet, han bökade och stökade och filmade och bråkade och du vet, fick igång sig själv.
Och då ska jag säga att McAllister är en av de snällare killarna i det argentinska landslaget.
Det är han ju, men han är fullt ut argentinare fortfarande. Alltså, men han går ju igång på det där. Alltså, han vill ju ha kampen. Och vi har ju varit inne på det, att en McAllister som inte är 100% där, 100% in i närkamperna, du vet, som du vet spelar med hörntänderna. Det är en mycket, mycket, mycket sämre McAllister. För det är ju hans spelstil, det är hans USP. Och där syntes ju att han, jag menar hela publiken, allting, de fick igång tvättmaskinen igår liksom, eller i tisdag. Så det var ju precis vad Arne Slott behövde. Och nu väntar då Manchester City, som blir också ett tufft test.
Foden såg pigg ut igår, får man väl säga.
Han, alltså det där andra målet han gör, det är ju så otroligt mycket Phil Foden. Han tar alltså 3 touch på 0,2 sekunder i en yta stor som ett A4-ark. Alltså hans vänsterfot ibland är nästan övernaturlig. Han kan ta så små vrickningar, och så det där skottet är ju riktigt, riktigt fint.
Vet du vad som är det festliga med det här? Han kommer vara tokbänkad till helgen, det är helt uppenbart. det är ju Peps vägar, ja. De har vi pratat om.
Tyckte ändå Dortmund stod upp bra, framförallt i andra halvlek mot City. När de fick in 3-1 målet där, så hade de ju lite tryck, och City är ju inte försvarsmässigt lika superstabila som de har varit tidigare säsonger. Man märkte att det började, för de skapade en del Dortmund i den här perioden och lyckades spela sig igenom. Och då kände jag att fan, det är 3-1, fan, och det var rätt nära ett 3-2 där. Jag vet inte vem som hade skottet som gick precis utanför. Och då kände man att fan, hade den suttit, då hade det kunnat svaja i City-läget. Istället får de ett fjärde mål då när Dortmund trycker på. Men Dortmund, de stod ändå upp, tyckte jag.
Man har ju inget att säga till om på hemmaplan i ligan, i alla fall den här säsongen dock. Om vi går tillbaka till tisdagen igen, för vi måste ju prata lite mer om PSG Bayern, känner jag.
Vi kan väl göra det då. Bayern München, Europas bästa. Alltså, Arsenal, Bayern München, det står väl mellan de två vilka som är Europas bästa lag just nu. För att det är ju två lag som på liksom... Arsenal har ju förlorat en match den här säsongen, men...
Men alltså så här, det här var ju kraftprovet för Bayern München på något sätt. Att de har sladdat igenom ligan utan problem liksom, här vinner varenda match, Harry Kane alltså din mål, saker funkar, Kompany får förlängt kontrakt, han har ju liksom verkligen stärkt alla former av aktier under den här hösten, han verkligen börjat få ut det maximala av det här Bayern-materialet. Det är en väldigt kaotisk sommar där det snarare pratades om att de inte alls gjorde det de borde göra i Bayern. Nu har han ju verkligen börjat få ut saker. Och då mötet PSG och gör den första halvlek de gör. De är helt påkopplade. De utnyttjar varenda lite misstag från PSG. När Marquinhos står och sover, ja, då är Luis Diaz där och plockar upp bollen och sätter en 2-0-mål. De är där på kontringarna, de är där i duellerna. Harry Kane som stångar och frustas mot alla också samtidigt. Och så det som bjuder in PSG i den här matchen, det är ju faktumet att Luis Diaz går in och, ja, vidrig tackling tycker jag. Jag vet att vissa tycker att det där inte skulle blivit rött efter VAR-granskning, att man inte ska liksom följa effekten av en tackling. Jag tycker att satsningen är helt såklart rött.
Ja, det är absolut rött. Så jag tycker inte att den är inte så illvillig som den ser ut att vara, tror jag, i efterhand när man tittar på den. Han har ju en väldigt otur, alltså han landar ju på med arslet på foten på
honom. Ja, men du ska inte hålla på bensax.
Nej, alltså, du ska inte...
Det finns liksom inte, det ska du inte göra.
Det såg han liksom, men det var inte...
Det finns liksom ingen anledning för honom att göra den där.
Och det... Nej, såklart rött kort, det var inga konstigheter. Ja,
skönt att höra att Hakimi ändå verkar vara tillbaka om typ 6-8 veckor.
Ja.
Att det inte var så illa som det först befarades, så att det kunde vara något brut, utan det är snarare en rejäl stukning.
Ja, precis.
Snarare än något annat. Och det är väldigt sköna, bra, positiva uppgifter på så vis att det är så snarare.
Det är ändå ganska lång tid. De har också Ousmane Dembélé
gjorde ju ett mål som blev borten för offside och fick kliva av efter det. Skadad, jätteunderlig situation. De har ju Doué borta till slutet av november också. Så att de har det ganska tufft på den fronten just nu, PSG, med en hel del skador på viktiga tongivande spelare. Så Gäller det för dem att bara hålla ihop det i ligan och kanske framförallt också hålla ihop det i Champions League för att inte riskera att dras in i någon form av, ja vad ska man säga, liksom 8-24, 24 plats där det blir liksom en extra match som kommer i efter årsskiftet.
Ja, den där extra matchen känns ju viktig att undvika. Ska vi ta oss till Bruges, Brygge, Klubb Brygge Barcelona 3-3. De är bättre än man tror, Klubb Brygge, hela tiden, för att det är ju inte bara så att Barcelona går ut och gör liksom en 2+ match. Brygge är bra, alltså. De kan både försvara sig och ställa om och göra mål.
Ställa om och göra mål på det
Carlos
här
Forbes då. 2 mål.
Så tidigare Wolves-spelaren.
Vi kollade upp det innan där. Jag hade ingen aning om att han var i Wolves.
Jag
har helt missat det.
10 stabila matcher i Premier League. Gjorde ju inget avtryck bevisligen, Carlos Forbes.
Han gjorde 2+1 mot Barcelona i förra.
Jo, men det är ganska många som kan göra 2+1 mot det här Barcelona just nu, för att det funkar inte riktigt på samma sätt som det gjorde förra säsongen. Jag tror att en stor anledning till det är tappet av Inigo Martinez. Det är mycket, mycket mer kännbart än vad man kanske först trodde. Man fattade att det här är inte bra för dem. Men de har inte ersatt honom. Och det är väldigt tydligt, både i defensiven men också till exempel i klassikot där senast. Mm. I form att de inte har den här naturliga uppspelfoten som kan hitta in med bollar bakom backlinjen från backlinjen. Och ja, han lämnade dem i sticket när han tog cashen och drog till Al Nassr istället, det kan man säga, Inigo. Det blev en säsong där han var nyckelspelare för Barca. Men de löser ju ändå 3-3 här, de har ju ganska mycket marginaler på rätt sida också. Jag tycker väl att det går absolut att diskutera huruvida Chesney skulle haft en frispark med sig när han schabblar med bollen där på tilläggstid. Det går att diskutera de straffsituation här och var,
ja,
också.
Jag förstår ändå att det blir en foul på det, att han tar det, men det är ju...
Han tar ju boll!
Ja, alltså, jag vet inte för han... Ja, gör han verkligen det? Jag vet inte. Jag tyckte inte det såg inte ut som en solklar tackling eller något för. Han fastnar lite på honom. Han glider ju liksom fram där och blockar bollen och sen fastnar Chesney på honom. Ja, det ska väl dömas då. Men det kändes hårt. Det hade varit...
Absolut scenes i Bruges hade det blivit om det där målet hade stått.
Precis. Jag menar, 3-3 ändå bra för dem. Och ja, men Barcelona kommer klara sig ändå, känslan. Men det har inte börjat så bra som de hade hoppats.
Lamine Yamal tog ju bladet från munnen också efter den här matchen. Gjorde ju mål här igen, gjorde ju mål mot Elche senast också. Och ja, det är fascinerande. Nu har man väl varit involverad i det själv också, ska sägas, utifrån att man jobbar på en kvällstidning. Men mycket skriverier om den här 18-åringen, alltså. Det är mycket. Och då är det som dyker upp i svensk press inte ens i närheten av det som man får läsa och som skrivs på i både spanska medier men också sociala medier. Och han sa ju att det är mycket ljug och hittepå som är ute. Det enda han fokuserar på att komma igång och spela fotboll igen ordentligt. Och är helt övertygad om att han kommer göra också. Han har gjort mål i 2 raka matcher nu och han är nog mer revanschsugen än någon på att visa vad han kan.
Mm. Ja, det var ett helt okej mål här också.
Ja, det måste jag.
Det var.
Kan spela fotboll, parven.
På tal om helt okej mål. Micke van der Feen. Alltså, herregud. Alltså det är ju, vi har ju sett honom göra, inte precis så här, men vi har ju sett honom ta bollen och bara lubba iväg.
För det är det han gör. Det har ju också den egenskapen. Han hade den när han spelade mittback i Sevilla i alla fall, för det minns jag några gånger han gjorde just så här mål.
För det är någonting också med, alltså, Hur lång och stor liksom. Han ser ut som Erling Haaland när han drar iväg. Och det är ju helt sinnessjukt att han ser ut som Haaland när han är mittback och bara så här trycker sig iväg och får upp den där högsta farten så att han med boll springer ifrån motståndarna. Köpenhamns mittfältet får ju bara klia sig i huvudet.
Ja, men det är också, vad det för motstånd, måste man ju också lägga till i det här kanske.
Absolut, men vad fan.
Ja, det är ett helt fantastiskt mål.
Sen, årets mål, alltså vad fan, han tar bollen i eget straffområde, mittback, lubbar hela vägen ner och bara trycker in den.
Och fast när Puskaspriset ska delas ut, då kommer man ändå vara svag för något så här riktigt vräkskott från distans. Så är det ju, en så här riktig cykelspark eller någonting.
Här är väl kandidaten så här långt ändå, va?
Ja, det är ju med såklart. Men det är just för att det är en mittback som gör
det. Ja, men det är ju precis det. Och att han, den här högsta farten han kommer upp i med boll, som ju bara tar hela FCK liksom. De står på hälarna och undrar vad fan är det som händer? Sen är det ju också att när det är en mittback så blir det ju också räknefel hos motståndaren, eftersom, jag menar, det finns offensiva spelare att hålla koll på. Sen så fick ju Romero feeling och följde med i en omställning sen också, spela fram till ett mål.
Jag kan säga så här också, att det FCK borde fundera på efter den här matchen, det är att sätta upp någon form av liksom så här skyddsstängsel eller någonting runt straffområdet, så att Kotarski inte kan ge sig ut därifrån och mer, för att han var så snett ute på allt som överhuvudtaget tog upp. Så fort han var utanför straffområdet var det en annan tidszon. Mm. Och det var ju det som gav Tottenham både 1 och 2-0. Alltså, vad sysslade han med? Helt ute på egna äventyr. Ja, bizarrt tyckte jag det var att se.
Ja. Vi måste ju prata Arsenal såklart också. 3-0 mot Slavia Prag. Det är ju...
Air Merino slår till igen.
Ja, Mikael Merino. Alltså han har ju... Vi har, alltså så här, han har ju inte kunnat göra mer än vad han har gjort i sin karriär som Arsenal-spelare. Han har ju verkligen levererat på allt som har förväntats av honom. Han har spelat i fel positioner. Spelar han forward så gör han mål. Nu är Gyökeres skadad. Ja, Merino får hoppa in. Det är två mål. Det är ju helt sanslöst.
Han är en bra fotbollsspelare. Det har han varit ganska länge också. Konstant ganska underskattad. Finns en anledning till att han var en viktig del av spanska landslaget också. Om säger så.
Det andra målet får ju Pragmålvakten ta på sig, om man säger så.
Jo, det han vet. Jag vet inte riktigt vad han tänkte där med skopan. Han hamnade ju också fullkomligt snett. Men det är Kotarskis positionering och på äventyr på vift utanför eget straffområde som jag tar med mig som de allra mest liksom, uppseendeväckande målvaktsingripande den här, den här CL-veckan, om vi säger så.
Mm. Så är det. Vi, vad hade vi mer? Jo, Newcastle. Vi fick en fråga ifrån, eller ett påstående.
Och det är bra.
Ifrån nu ska jag se, tappar jag bort det precis här. Ifrån Jocke. Kommer någon att göra ett snyggare mål, snyggare nickmål än Dan Byrne gjorde igår den här säsongen? Ifall ni leker med tanken att det är kris i flera storklubbar inför januarifönstret på mittbackspositionen, vilken klubb hade den då placerat honom i? Man ska inte placera Dan Byrne någon annanstans än i Newcastle. Han slog igenom i Brighton och så vidare, men det här är ju hans klubb. Liksom. Det här är ju...
Han ska ingenstans.
Han ska ingenstans. Han är ju Jordy through and through. Han är en otrolig nick.
Ja,
att nicka med skruv på det sättet. Att liksom borra in den i bortre liksom med en yttercurl så med pannan. Det är väldigt sällan man ser alltså.
Ja, det är inte förvånande, det är Dan Byrne som lyckas med sin längd om vi säger så.
Nej, men alltså det är just också att han kunde lägga såna 100 kilo eller vad han väger liksom bakom hela nicken. Han kom som en sån här dinosaurie, du vet, med flintskalle så, med bara borrade ner skallen.
En pachycephalosaurus. Det var du inte med på. Det var du inte med på.
Jo, jag jävlar inte. Du kan ha sagt vad fan som helst.
Och vänta, dubbelkolla att det verkligen var en sån.
Hoppas
som
att någon lyssnare kollar Makoto på det här, för han bara bräker ur sig skitsnack här. Nej, det var ju en fantastisk nick och en fin seger.
Ja, jävlar.
Joel Linton i målprotokollet också. Jag vet så, Athletic Bilbao, eller Athletic Club ska man väl säga.
Athletic Club.
Ja, de får jobba lite med sitt försvarsspel i eget straffområde.
De har inte riktigt funkat i år. Så enkelt är det Athletic. De har inte riktigt fått igång på samma sätt som de gjorde förra säsongen. Det har ju synts i ligaspelet om inte annat med, och även här ute i Europa.
Newcastle uppe där på bland de topp 8 på 3 segrar så här långt. Det är starkt. Det är ju faktiskt så att alla de engelska klubbarna går rätt bra, och det, den här superligan som vi har på den där ön, den utmärker sig ju mer och mer liksom. Vi har 6 klubbar, 6 Premier League-klubbar i Champions League. Samtliga befinner sig på den övre halvan i den här tabellen. Arsenal obesegrade, City med obesegrade med ett kryss. Vi har Newcastle, Liverpool, Tottenham mot Chelsea då på 12:e plats just nu. Det är 12 av 36.
Det är inte bra
för fotbollen. Det kan ingen påstå.
Att Atletic Club och Villarreal ligger utanför en så topp 24 just nu är inte heller bra för fotbollen.
Det är Juventus också.
Det gör de, men Juventus tror jag ändå det är tre kryss. Ja, de hade säkert velat få med sig någonting mer från mötet med Sporting nu här i tisdags, men med Spalletti vid rodet tror jag att de kommer ändå att liksom återhämta sig nog för att åtminstone ta topp 24. Kan vi lyfta det också, Ken Sema som avgör för Paphos som ju tar historisk skrällseger där mot Villarreal.
Just det.
Och därmed just nu inne i topp 24.
Sista av alla?
Nej, 20.
Ja, men vet du vilka som är sista av alla?
Sist.
Ja, sist. Klubben som verkligen befinner sig i någon slags fritt fall den här säsongen.
Ja, de vet jag inte riktigt vad de har sysslat med.
Ajax. Storklubben Ajax. Det är liksom, visst nu... Nu slog man Twente här för ett par veckor sedan, men det har varit en riktig kräftgång den här säsongen.
Stabila 1-14 i målskillnad på 4 inledande matcher i Champions League tror jag inte riktigt går hem på läktaren i Amsterdam, om vi säger så. Det var Galatasaray som ju har ett klart bättre lag på pappret också, och Osimhen som är hattrick där och avfärdar Ajax som nog får sikta in sig på att göra annat än att spela i Europa till våren, tror jag.
Ja, de är ju redan 8 poäng efter Feyenoord och PSV i...
Men det räcker med typ 2-3 vinster eller liksom bra resultat med lite sämre motstånd, och plötsligt är de med och slåss om att gå upp igen. Det är ju ändå väldigt snabbt du kan åka upp och ner i den här tabellen utifrån hur många lag som är involverade i den.
Tänk vad som händer när man säljer Jordan Henderson.
Ja, det var verkligen det som var fallgropen för dem.
Nej, men 0-3 mot Galatasaray då. Victor Osimhen igen. Det är ju fascinerande att han är där. Han fick ta med sig matchbollen hem. Alla tre målen gjorde han. Två från straffpunkten. Jag tycker fortfarande, det måste ju vara någonting som får klubbar runt om. Jag minns att vi pratade om det i en sillepodd i början på säsongen när Liverpool la det första budet på Alexander Isak. Man var så här, vi är uppe på 1,2-1,3 miljarder liksom, upp mot 1,5 kanske. Ta pengarna, köp Victor Osimhen. Du har inte automatiskt gjort laget sämre. Dina supportrar kommer känna att jag har fått in Osimhen, det här är ju en gubbe som vräker, en jävla matchvinnartyp. Man har dessutom en halv miljard kvar på kontot ungefär och köpa någonting annat för.
De kanske hade behövt.
Du spelade med, visst han får väldigt bra lön i Galatasaray, men det är en lön som jag tror att Newcastle hade kunnat matcha på det sättet. Alltså, han hade säkert varit öppen för en flytt till Premier League, till ett liksom ett lag som utmanar. Ja, alltså uppenbarligen trivs han i Galatasaray, för det är ju ingen som har varit där och dragit. Det var ju nästan liksom att Galatasaray skulle köpa loss honom från Napoli.
Det gjorde de ju.
Ja, men precis, och det var det alla visste, det var det alla kände, det var ingen annan där och högg.
Det var ingen som trodde att det skulle hända när han gick till Galatasaray först, om vi säger så.
Nej, det kändes ju som men uppenbarligen så har det här funkat liksom, för han trivs, han vräker in mål. Han leder väl skytteligan i Champions League nu. Jag tror han leder skytteligan i den turkiska ligan också.
Förmodet han gör i alla fall.
Det är en jävla målgörare helt enkelt.
En garant på topp.
Ja, så är det. Vi måste säga någonting om Inter också då, som räddade poäng till slut hemma mot Kairat. Vad har vi på Kairat?
Ja.
Säg en spelare.
Jag kan inte säga en spelare i Kairat, men jag kan säga att de är ju det absolut östligaste laget vi någonsin har haft i Champions League.
Jo, det är allt vi vet om dem.
De var jätteglada när de skulle få möta Real Madrid, och när de lottades mot Sporting var det bara två pers som jublade, vet jag också.
Inter hade det lite kämpigt i den här matchen. Nu blev det ju 3 poäng till slut ändå då. Trots att man fick man tappade in en kvittering där, och Ja, men det satt de
hade ju ett läge att faktiskt få med sig något mer än vad de fick från mötet med Paphos i alla fall, som de mötte förra omgången, så var det. Kairat Paphos måste för övrigt vara en av de liksom minst Champions League-kompatibla Champions League-matcher som någonsin har spelats.
Om någon liksom skriker Conference League, så är det kanske den.
Kairat mot Paphos, ja. Mm. Ja, Paphos liksom, det, jag minns ju fortfarande när jag såg dem bli utmanövrerade av Elfsborg på Borås Arena, och det var inte länge sedan.
Nej.
Det är ändå fascinerande.
Ja, så är det.
Vi är inte så långt efter det allsvenskan som folk vill få det till.
Jo.
Avståndet är inte så fruktansvärt långt till att liksom tampa sin undre halva av en Champions League-tabell.
Veckans nästan största skräll var att det blev 0-0 mellan Napoli och Eintracht Frankfurt. Två lag som inte kan hålla nollor.
Men borde det inte blivit sett i chanserna som Napoli skapade den här matchen, tycker jag heller. Scott McTominay hade några rejäla missar där på lägena, borde gjort något bättre av sen så här. Napoli med, och jag har tjatat om den här spelaren så många gånger i den här podden, och ni vet precis vad man ska prata om. Stanislav Lobotka på planen, då är Napoli betydligt mycket bättre lag än utan. Mm. Och det tyckte jag märktes när de tycker de ändå är bättre laget här mot Eintracht över 90 minuter. Och det var nog de som var mest frustrerade över att inte få med sig någonting från den här matchen.
Ja, med tanke på att de kom från den här 6-2-förlusten mot PSV då i förra Champions League-omgången. Tajta till bakåt åtminstone.
Sen poäng för PSV också löst mot Olympiakos där när Peppi dök upp på tilläggstid och fixade 1-1. En mer välmående nederländsk förening än vad Ajax är.
Just det. Vi nämnde också Chelsea där ju förstås, som kryssade sin match mot Karabach. Ja.
Lite Conference League-vib på den också.
Var de i Conference League båda två förra säsongen?
Jag vet inte om Karabach var där eller om de var högre upp. De var inte i Champions League i alla fall, något av dem, det kan jag säga. Nej, Karabach var väl i Europa League och slogs mot Elfsborg och Malmö och sånt, om jag inte minns helt fel.
Kanske de var, ja. Det var Chelsea som var i Conference League den gången.
Får jag slänga in en sak till innan vi går vidare på frågor och silly och annat? Ändå anmärkningsvärt att Giuliano Simeone, Cholos grabb, för, vad är det, tredje man of the match-priset nu tror jag för Atletico här mot San Giloa, har ju varit, verkligen fått det stora genombrott och varit en nyckel för Atleti tillsammans då med La Araña, Julian Alvarez på topp, som ju verkligen har klivit fram från den stora stjärnan för dem också.
Ja.
Och Cholo var ju tydlig med att Juliano har förtjänat sin plats och sin utveckling. Det har ingenting med far och son att göra. Och det jag tror jag på.
Ja, ja, men det ser ju, det är uppenbart. Det tycker jag man ser när man ser Atleti spela. Att han är given där.
Ja, nu är han given.
Men det är svårt. Det måste vara jävligt svårt. Att som, nu är ju Simeone den han är också. Så att jag tror det är någon
som... om argentinare som inte lägger finger emellan.
Nej, men det är också ingen som ifrågasätter hans auktoritet eller hans beslut i Atletico Madrid. Han är ju den som styr och ställer där. Det är han som bestämmer. Och han har liksom, han har jobbat upp ett visst mandat att fatta beslutet. Ingen tror ju att han fattar ett beslut som inte skulle gynna laget eller att han gör något för att vinna.
Som han tror skulle gynna laget, viktigt att poängtera. Ibland har
jo, absolut, men som han tror ska gynna laget. Jag menar, han älskar inte att förlora fotbollsmatcher.
Nej.
Så kan vi väl sammanfatta det. Vi tar lite frågor innan vi knyter då. Kron skriver: vilken klubb ska plocka Tomiyasu? Hans rehabilitering från skada ska väl vara klar i slutet av 2025.
Han fyllde år igår.
Alltså. Hur säger man det på japanska? Grattis.
Otanjobi omedeto.
En gång till.
Otanjobi omedeto. Grattis på födelsedagen.
Otanjobi omedeto.
Otanjobi omedeto.
Otanjobi omedeto.
Bra content nu.
Vad fan. Jag var tvungen att fråga. Vart ska han då?
Jag vet
vem
inte.
Behöver Tomiyasu? Jag tror ganska många typ... man tänker sig nedre halvan av Premier League skulle ha jättemycket nytta av Tomiyasu. Kan spela på flera positioner. Har både defensiv och offensiva kvaliteter.
Han har ju gjort Italien, nu har han gjort England. Kan han inte ta en sväng till Spanien då? Jag
tror han blir kvar i England.
Tror du det?
Ja, det tror jag. Jag tror han blir kvar i England.
Inte jag helt övertygad om.
Jag tror att det finns ganska många klubbar som letar efter den spelartypen. Det är också ganska många klubbar just nu med kris. Alltså,
jag kan se framför mig ett atlet City gå in, jag kan se framför mig ett Villarreal gå in, jag kan se framför mig Betis, alltså
West Ham.
Vad ska han dit och göra?
West Ham.
Vad ska han dit? Till Spanien med dig. Till Spanien med dig, Takiro.
Ja. Kevin skriver, vem anser ni är den hetaste försvararen på marknaden vars kontrakt löper ut i sommar?
Takiro Tomiasu, ja, det har löpt ut, ja.
Upamecano, Konate, Gehi, Rüdiger eller Alaba? En hyfsad samling. Några är lite till åren kanske.
Där men, kan vi väl ändå slänga upp något som faktiskt har rapporterats. Det var väl Fotmercato som var ute och skrev det, att det har varit mycket snack om Real Madrid och Konate. Nu verkar man vara muntligt överens på förhand med Upamecano. Det kanske inte blir någon Konate. Jag tror inte det blir båda.
Nej, det tror inte jag heller.
Men Konate, ja, det beror helt på vem som är mest öppen för att lämna sin nuvarande klubb.
För att det, han lägger till det att Bayern München försöker förlänga Upamecanos kontrakt. Liverpool försöker förlänga Konates kontrakt. Det ska ju finnas ett bud på bordet. Konate ska ha kommit med ett motbud. Sådär, så att det pågår ju förhandlingar. Men Real Madrid är ju där och behöver ju en försvarare till.
Jag behöver de där så akut just nu, någon mer då?
Alltså, de har ju fått in Hausen, hur länge håller Militao?
Hausen, Militao ska ju vara första valen. Det tycker jag är såklart. Asensio håller inte måttet. Rüdiger, jag hade ju förlängt med Rüdiger om jag var Real Madrid, men det är inte säkert att de gör det.
Hur gammal är Rüdiger egentligen?
Men absolut, en till mittback.
Jag var 32 ändå.
Ja, det så här, om vi säger så här, från Real Madrids perspektiv så hade man ju valt Konate före Upamecano.
Ja, okay.
Hade jag nog gjort i alla fall.
Det är ju väldigt jämnt, de är ju väldigt liksom så där, och det har ju pratats om att Liverpool också, om Konate flyttar till Real Madrid så kommer de erbjuda ett kontrakt till Upamecano. Så att
deras framtid kommer ha med varandra att göra, tror jag.
Ja, men så är det ju. Det blir ju en karusell. Sen är ju Gehi där också i Crystal Palace.
Också kopplad med Real Madrid.
Som jag kanske skulle hålla högre än Konate till exempel. Jag tycker att Gehi har...
Är Gehi kanske den hetaste på den här listan då?
Ja, han är väl yngst utav dem till att börja med.
Är han det?
Han är inte så gammal som man
Konate
tror.
Är inte heller så gammal
25
som...
25 är Gehi. Konate...
Är inte han också 25?
26.
Ja, du ser. Upamecano, då tänker man som en evig talang. Men han har väl hunnit fylla 27, säger jag.
Han är 27, ja, precis.
Ja, titta. Det, ja.
Så att Gehi, yngst utav dem. Jag tycker Gehi också... Just, han har ju ett spel som också... verkligen passar de här största klubbarna. Han är så bra med bollen. Han kan spela i flera olika. Han har spelat som i fyrbackslinje, han har spelat trebackslinje. Han löser ju det mesta. Så.
Om inte Gehi bestämt sig för att nej, jag ska nog vara kvar i Palace och bara köra, då blir han den hetaste.
Det tror jag inte, för då hade han skrivit på ett nytt kontrakt redan.
Han kanske funderar på det.
Ja, det gör han väl, men det han har emot sig är väl kanske, alltså, både Konate och Upamecano är ju större, längre. Så att,
ja, det är väl det då.
Det är liksom Gehi typ 1,80 lång. Han behöver kanske ha en mer reslig mittback bredvid sig.
Han är ju perfekt för Liverpool att värva in. Som komplement till Van Dijk om Konate lämnar. Även om Konate skulle bli kvar, så tycker jag Gehi.
Det har ju Liverpool redan gjort klart att de väldigt gärna skulle vilja haft in Gehi redan den här sommaren.
Exakt.
Det var ju inte så långt ifrån.
Eller han i Chelsea ändå.
Chelsea hade också haft stor nytta
utav honom. Med tanke på förflutet, tänker jag.
Ja, men absolut. Alltså, det kommer vara många där, tror jag.
Vem av dem är mest kompatibel att kunna vikariera som höger- eller vänsterback? För den kommer väl hamna i Arsenal annars.
Det är väl Alaba i sådana fall utav dem.
Det går de ju inte på. Alaba är ju, ja, han kommer inte första i Real Madrid, så mycket kan man väl säga. Men totalt sett får man ändå säga en bra fri transfervärvning av Real Madrid ändå, utifrån att man har hunnit ge, trots att han har en del skadeproblem.
Joel Samuelsson skriver, vad är status på McAllister till Real Madrid? Trovärdiga. Indy Kaila skrev att det kommer ett bud redan i januari. Det skulle inte vara helt osannolikt. Det har pratats om McAllister och Real Madrid länge ju. Och han har kontrakt till 2027, tror jag. Om jag inte minns fel.
Han har inte längre än så.
Nej, jag tror inte det.
Nej, då tror jag nog att det kan absolut bli aktuellt.
Ja, 2028 faktiskt. 2028. Ja, då blir... Så då är det 2 år kvar nästa år då. Så att då får man betala fullprisen då.
Jag tror att det är en spelare som någon gärna skulle vilja få in på mittfältet i alla fall, den typen av spelare. Sen får vi väl se, det finns ju ganska mycket in i mittfältare som florerar snack kring. Men jag tror att en speltyp som Real Madrid kanske saknar, som man gärna skulle vilja ha där tillsammans med Tchouameni, för att få ännu mer stabilitet och liksom struktur på det. Och som har så pass många olika egenskaper. Så att jag är helt övertygad om att Real Madrid är intresserad av Alexis McAllister, det är.
Kan vi para ihop det då med frågan från Erik Söderholm. Ryktet om att Newcastle lagt ett bud på Kamavinga är ju uppseendeväckande.
Ja, det är det så uppseendeväckande om de skulle ha gjort det? Ja, det förutsätter jag Real Madrid typ väljer McAllister och värvningen som mittfältare om man ska ge upp på Kamavinga. Jag tycker Kamavinga är jätteviktig för dem som truppspelare med den mångsidigheten, han kan spela precis överallt. Sen så kanske många vill se en mycket mer liksom spikrak utveckling uppåt från honom. Han är ju en etablerad, oerhört bra fotbollsspelare, jag tycker han ska behållas. Newcastle, såklart att de tittar på en sån spelare om den finns tillgänglig. Även om de har Tonali, Joel Linton, Bruno Guimaraes, så vet man inte vad som händer med dem.
Nej, och jag menar Newcastles stora problem här nu om man ska etablera sig högre upp i hierarkin, tabellen, utmana om Europaspel varje år och så vidare, är att man behöver ha bättre kvalitet bakom de tre. Visst, nu har man fått in liksom Harvey Barnes och så vidare, ja, men det är inte centrala mittfältare.
Men samtidigt också, det finns inte på kartan att Eduardo Camavinga skulle överväga att flytta till Newcastle för att vara liksom någon backup-alternativ till andra tre. Om han flyttar... Då flyttar han till en klubb där han är solklar start. Annars kommer inte han ens ut att överväga att lämna Real Madrid.
Absolut.
Och jag tror inte han kommer överväga att lämna ändå.
Nej. Det är mycket möjligt. Det beror på vad Real Madrid säger till honom. Att om de tycker att det är dags att dra och har andra spelare, typ McAllister,
ja,
på väg in.
Men då kommer han gå till en klubb där han kommer vara såklart första val och komma in som en stjärna, det är helt övrigt.
Ja, det är ju svårt att peta någon av de tre i Newcastle, det ska alltså, sägas.
Men United hade mått bra Kamavinga.
Ja, verkligen.
Till exempel, om vi nu ska flytta Kamavinga någonstans, hade Man United mått bra Kamavinga.
Sen hade Manchester United kanske mått ännu bättre av en Guimaraes. Och då kanske det blir en... Det kan
du tänker så, ja. Och du tror Guimaraes skulle överväga att lämna Newcastle för Manchester United?
Yes, det vet man ju aldrig.
Det är på vad som händer under våren och säsongen då. Ja. Det är inget som kommer ske i vinter.
Nej, det vet vi inte. Linus Norman skriver: ryktet att Flick lämnar efter säsongen. Tror och hoppas ej som Barca-supporter, men vem i så fall ska ta över, tycker vi?
Sky Deutschlands sillglade reporter Florian Plettenberg har väl dementerat att överhuvudtaget Flick överväger att lämna Barcelona. Och han brukar ändå ha koll på saker, får man ändå ge honom. Så att jag tror inte att Flick är på väg bort. Det var ju lite rapporter om att han skulle vara trött och sliten, och det kan man förstå om han skulle vara, men om han skulle lämna... Såklart att Barcelona skulle vara intresserad av en Iraola, tänker jag.
Ja, ja,
såklart de skulle vara. Vad finns det annars på tränarhorisonten? Alltså det är det stuket. Man vet aldrig riktigt vad de skulle kunna få för sig heller, men...
Pep kommer tillbaks.
Nej, Pep kommer aldrig sätta sin fot i Barcelona, tror jag. Jag tror inte. Nej,
nej, det tror inte jag heller. Nej, det är någonting som
Pep kommer inte tillbaks till Barcelona. Xavi kommer inte komma tillbaks. Nej. Vad skulle de ta då? Ja, Iraola tror de skulle höra av sig till.
Ja, det tror jag också, absolut. Glasner kanske också.
Glasner är inte helt otänkbar heller. Det är inte otänkbart att de tittar in någon spansk mark heller och får för sig något sånt. Mm. Och tar någon från liksom undre halvan av eller annan del av La Liga och flyttar upp.
Nej.
Jag ser inte att de ska ta tillbaka Ernesto Valverde, det är inte det jag säger. Men,
kan de locka en Arteta? Det vill inte Arsenal-supportrarna höra just nu, men man vet aldrig.
Jag tror inte att de, jag tror att det är så sammankopplat med Arsenal och att han kommer inte lämna förrän.
Nej, det tror inte jag heller.
Ja, det är om de misslyckas att ta en titel i år igen då. Då tycker jag till och med att det ska vara snack om att man borde avskeda honom, för de måste göra.
Nej, de kommer ta en titel i år.
Ja, om de misslyckas nu kommer jag aldrig tippa dem att lyckas med någonting igen.
Så, nej, jag tror att alla håller med dig där. Alltså, de ser så jävla bra ut just nu. Framförallt de ser bra ut på det här sättet som ser så otroligt repeatable ut. Alltså de ser ut som... Alltså, de bara
vad
ser så
ska de
jävla...
hitta för ursäkt ifall de misslyckas den här gången?
Jag ser bara inte hur de ska kunna, alltså hur det ska gå till. Jag förstår, jag ser, alltså varje gång man ser Arsenal så ser man inte hur de ska kunna förlora en fotbollsmatch just nu. De släpper ju inte till några målchanser.
Ja, men det kan räcka med att de noll-nollar typ fem matcher så har de plötsligt tappat ganska många poäng i Premier League-tabell.
Ja, absolut.
Och men... det är inte otänkbart att de gör.
Nej, nej, alltså jag säger inte att det blir just Premier League. Det kan mycket väl bli Champions League de vinner eller nej, något ja, annat.
De borde vara byggda men för
en,
det. Men
en av de två är de ju här och nu skulle jag vilja säga favorit till att vinna.
Så länge de ser sig själva som favorit inför matchen när de spelar och inte går tillbaka till den approach de hade mot PSG som jag vidhåller med en dåres envishet var en bortslösat dubbelmöte från deras del. Utifrån hur bra de hanterade Real Madrid innan dess där de var helt överlägsna.
Ja, det är bara det är i mitt tycke det mest kompletta fotbollslaget i Europa
just nu.
Tillsammans med Bayern München kanske, men Bayern München spelar i en enklare liga. Det är bara så Arsenal, ja. Det är tuffare och de har ett kryss och en förlust i år och den förlusten kom på en frispark från Szoboszlai. Alltså det är så här, det är tillfälligheter. De hade kunnat stå där med lika många segrar som Bayern München i en tuffare liga. Så är det ju så att nej, de ser otroligt. Sen vinner vi inga titlar i november, men här och nu ser de ut som, tycker jag, det bästa laget i Europa. Hör ni, det var allt vi hade den här veckan. Sillypodden är tillbaks om ett par veckor igen. Nu är det landslagsuppehåll och grejer. Så
vi kör ingen nästa vecka eller?
Ja, men det är så fullt upp med massa annan
VM-kvalpodden.
VM-kvalpodden, ja, kommer få stjäla vår uppmärksamhet ett par veckor. Och sen så är vi tillbaka efter det då.
Ja, låter väl bra.
Så säger vi.
Some are more expensive than others and some give you better on it.
That's the wrong information. Wrong information.
I didn't say that.
That's the wrong information.
Do you think I'm an idiot?
Wrong information.
Now look at me when I talk to you.
Your job is to tell the truth.
That's the wrong information. Wrong
information. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.